Han är ju lite lik Bibeln på det sättet. Han har ju sått in en massa fasta uttryck i det svenska språket som vi använder mer eller mindre och inte har någon aning om att de kommer från Fänrik Stål kanske.
In i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i hamnen.
Ja, visst gör det ont när knoppar bryter.
Mor fyllde genast huset med prydnadstomter.
Att när du resat jag kvar vid avtrycket i gräs.
Varför skulle annars våren tvika?
Diktpodden. Här får du en dikt i taget.
Herr doktor, flärd är mycket som vi dyrke och bland fritänkare är jag visst en. Två ting dock lärt mig akta läkarens yrke, min bräckta panna och min vän Bjärken. Vad ni förordnat har jag därför tagit, har som ett barn här legat och fördragit det batteri ni radat på mitt bord. Jag vet det väl, ni följer konstens lagar, men binda de mig här för timmar, dagar, så bryt dem som en man, det är mitt ord. Jag vill, jag skall bli frisk, det får ej prutas, jag måste upp om jag i graven låg. Lyss, hör, ni hör kanonerna vid Jutas, där avgörs finska härens återtåg. Jag måste dit förrän min trupp är slagen, skall vägen spärras, Adlercreutz bli tagen. Vad blir du tappra här, ditt öde, sen? Nej, doktor, nej, tänk ut en sats, min herre, som gör mig för imorgon sjufalt värre, men hjälper mig idag på mina ben. Den unge läkaren hörde mulen ordet, dock plötsligt fick hans ädla anlet dag. Han sänkte lugnt, helt lugnt, sin arm mot bordet och strökte tomt ut i ett enda drag. Nu, herr general, gör ej min konst er hinder. En högre rodnad flög på döbelns kinder. Och upp han sprang, fast sviktande och svag. Hav tack, min unge vän, en kyss på pannan. Ni har förstått mig, ni, som ingen annan. Ni är en man, och så är även jag.
Välkommen till Diktpodden. Det vi nyss hörde var några strofer ur dikten Döben vid Jutas, ur Fänrik Ståls sägner från 1848. Författare är Johan Ludvig Runeberg och den som läste var dagens gäst Fredrik Mandelin. Fredrik är till vardags pensions- och försäkringsexpert och för detta svensklärare. Jag heter Maria Landvik Duregård. Hej och välkommen!
Hej, hej. Och tack!
Mm. Hur, det här är ju väldigt lång dikt, så det här, ja, är ju ett utdrag.
Ja, men precis. Det här är väl stroferna 4-6, tror jag.
Ja.
Den är ju lång som ett ösregn, som många av de här dikterna i Fänrik Stål.
Ja, men hur kommer det sig att du valde just den här dikten?
Mm. Att jag valde den här, det är för att det var en av mina första möten med poesi faktiskt. Det var i början, gick i 7:an eller 8:an, på Centralskolan hette det då, i Holmsund. Ja, alltså poesi var ingenting som, det kännetecknade liksom inte, var ingen del av min uppväxt. Och då kan jag ju tänka att det var ju fantastiskt att skolan lyckades föra in det här. Och då kan man ju då möjligtvis tycka att det var lite märkligt att de skulle föra in Fänrik Stål. Men det här var faktiskt inte alls på svensk undervisningen, utan det var en fantastisk gammal SO-lärare som vi hade. Erik Bengter hette han. Han var finlandssvensk. Han var en fantastisk berättare. En gång så kom vi och så satte vi oss och vi visste ju att Erik, han börjar ju inte förrän det är tyst i klassen. Och så när det då till slut är tyst i klassen, då började han recitera Döbeln vid Jutas. Och det var ju ingen som satt i den här klassen fattade ju någonting.
Men när han läste den, vad var det du fastnade för? Vad var det?
Ja, men han berättade ju också. Han, det var inte nog med att han reciterade. Han satte ju in det i ett sammanhang också. Och så pratade han om det här då. Jag minns hur han visade liksom hur läkaren med armen svepte bort hela batteriet av medikamenter från döbens sängbord. Och så på något vis så pratade han om det här. Så att jag blev... Sen är det ju... Även om man kan tycka, eller jag tycker det i alla fall, att alltså innehållsmässigt så är de tveksamma, är väl det, kanske det, bland det snällaste man kan säga om de här dikterna. Det är inte mycket som jag vill stå för som de handlar om, men han är en fantastisk hantverkare, Runeberg. Alltså det här flytet som finns, och alltså det är ju, den börjar ju de här proststroferna, den börjar ju verkligen in medias res, och så sen klipper det då till Döbeln där läkaren kommer, och så klipper det igen då han upp på sin häst och iväg till Jutas och löser det här, och då går liksom tempot ner när han är där i Jutas och han pratar med de här veteranerna och de här stackars människorna utan kläder och sårar. Alltså det är ju en vedervärdig situation egentligen som Runeberg beskriver, men då går tempot ner och sen så blir slaget vid Jutas, eller drabbningen, vad man nu vill kalla den. Och så sen går tempot ner igen då när han står där på slagfältet på kvällen ensam, Döbeln, och tackar Gud, trots att han, det står ju det här i början att han är fritänkare, vilket var den tidens sätt att säga att man var ateist. Men det framgår ju då att det är han ju inte.
Nej. Men om man tänker så här, om man tittar på just de här tre stroferna som vi läste, eller som du läste... då, vad är det vi ser där då exakt? För där är ju, klipper de ju in helt enkelt doktorn som kommer. Det kommer fram en yngling fram till bädden.
Ja.
Och sen förstår man att det är en doktor.
Ja.
Han säger att de här medicinerna ni har gett mig, de binder mig bara vid sängen.
Ja, ja, men han respekterar ju också läkaren, till skillnad från den här prosten som han ju egentligen bara avfärdar. Så har han ju ändå, han har ju respekt för läkarens professionella kompetens här. Så han vill ju, han går ju på något vis i dialog med läkaren, Döbeln här, medan prosten kör han ju bara ut.
Ja, precis. Han driver ut honom.
Ja.
Och sen så ber han om att få, man brukar ju kalla det för Döbelns medicin, ja, där.
Apropå sådana här uttryck som Runeberg har liksom planterat in i språket.
Men vad är det för medicin han får?
Ja, men precis, det är ju då läkaren bara tar armen och sveper ner alla flaskorna i golvet. Och då kan man väl säga att det borde ju rent fysiologiskt kanske inte ha inneburit någon större förändring för Döbelns tillstånd. Men då kliver han ju upp. Så det är ju också...
Då får han kraft.
Ja, det är väl något så psykosomatiskt då, får man väl tänka med modernare term.
Så att det här sammanhanget är helt enkelt att han ligger sjuk och det är ett viktigt slag som han måste vara med i. Ja. Annars så klarar sig inte hans mannar.
Nej, det här är ju en typisk romantisk dikt på det sättet att Döbeln är ju det stora geniet här som måste till för att styra upp det här.
Och då tänkte jag så här, när det står min bräckta panna... Mm. Det finns ju något särskilt med det.
Ja, han var ju med, han var ju en liten äventyrad Döbeln. Han var ju med i 1788 när Gustav den tredje satte igång krig mot Ryssland. Så var han ju med där, och då fick han ju en skada i pannan som han väl enligt uppgift då drogs med resten av livet. Enligt min SO-lärare Erik Bengter, om jag får skjuta in det, så hade han det här bandet bara för att han och tyckte att han såg bra ut med det. Jag vet inte vad Erik Bengter hade för källa till det, men han var ju en folkskollärare, så han visste ju allt.
Så han visste nog allt det här. Ja, för att han är ju känd för att han hade svart band om pannan.
Ja.
Och vi kanske ska berätta att det handlar ju, ramberättelsen i hela Fänrik Ståls sägner är ju 1808-1809 års krig mot Ryssland, där Sverige förlorar Finland.
Ja.
Ju. Och hur går det sen då? Du var inne på det.
Går ju naturligtvis vägen då. Eller svenska sidan vinner ju det här slaget vid Juta. Så det var ju ett försök av ryssarna att skära av liksom den svenska reträtten. Och dagen efter så var ju det här stora slaget vid Oravais, som ju inte har fått någon dikt i Fänrik Ståls sägner. Förmodligen av det skälet att där fick ju svenskarna storstryk då av den ryska sidan. Så.
Vad vet vi om Johan Ludvig Runeberg?
Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg föddes 1804 i Jakobstad, Österbotten i Finland, som då tillhörde Sverige. Han debuterade våren 1830 med dikter. Där finns kända dikter som Den enda stunden och Högt bland sär i Järvis movar. Hans största verk är annars Fänrik Ståls sägner, som kom ut i två delar åren 1848 och 1860. Del 1 inleds med dikten Vårt land, som blev Finlands nationalsång. Johan Ludvig Runeberg var gift med sin syssling Fredrika Tengström, som var författarinna och Finlands första kvinnliga journalist. De fick 8 barn, varav 6 blev vuxna. År 1837 flyttade familjen till Borgå, där han blev lektor i latin och grekiska. År 1863 förlamades han av ett slaganfall. Han dog 1877. Till minnet av Runebergs födelsedag firas varje år Runebergsdagen den 5 februari.
Ja, sen är han ju Finlands nationalskald.
Mm.
Och har en egen dag.
Ja, och en egen tårta.
Och en egen tårta.
Ja,
ja, som inte är så god tycker jag.
Ja, jag tycker att den är rätt trevlig. Alltså, den är ju lite som, det är ju som en sån här vilken engelsk spritkaka som helst.
Ja, den är lite torr. Och, ja, men
ja, det är inte de jag har köpt.
Det finns nog olika versioner, men jag har ätit den i Borgå på ett ställe och det tyckte jag inte var god. Men sen vet jag, det finns nog lika många varianter som det finns ställen, tror jag.
Liksom.
Ja. Jag tänkte på det apropå Runebergsdagen. Hans hem i Borgå är ju öppet som ett museum eller författarhem.
Mm. Har du varit där?
Ja, jag var där i somras. Och då berättade de att varje år på Runebergs födelsedag så tågade staden förbi hans fönster. Mm. Och han låg där slagrörd.
Mm.
Så att han hade fötterna mot väggen och en spegel vid fötterna.
Mm.
Så kunde han se liksom ut genom fönstret.
Ja.
Mm. Så då lyfte de på hatten när de gick förbi.
Ja.
Så.
Mm.
Människor. Mm. Om vi tittar på formen då. Har du något som du har tänkt på?
Jag tänker att den är ju, det är väl också en av anledningarna till att den kanske talade till mig. Den är ju väldigt melodisk, alltså det är ju bunden vers.
Mm.
Och det är ju samma, det är ju genomgående samma rimflätning. Vad är det? A, B, A, B, C, C, D, E, E, D.
Precis.
Och det är ju varenda strof.
Ja,
sådär,
så det precis. Och A, vad var det nu då? A och C och E är tvåstaviga rim och de andra är enstaviga.
Mm.
Ja, och det är också jamber.
Mm.
Herr doktor Flärd är mycket som vi dyrke.
Mm.
Det är liksom stigande versmått.
Mm.
Och det är 10 verser per strof. Alltså verser, alltså rader per strof, och jag tror att jag räknat till 25 strofer. Den är ganska lång.
Ja, visst. Jo, man får ju ha gott om tid när man tar sig an Runeberg.
Vad ger det för intryck? Ja, du sa det med bimelodisk då, när den är liksom regelbunden.
Alltså, och den är ju lätt, och den är ju lätt att memorera på något sätt. Alltså precis som musik gör. Det blir en estetisk upplevelse.
Mm, mm. Det binder ihop också, att det är liksom hela dikten har ju samma vers, samma rytm. Och rimmen binder ju ihop också. Nu sa jag tvåstaviga och enstaviga rim, men det finns ju faktiskt ord för det. Tvåstaviga, det är väl kvinnliga rim, va?
Ja, just det.
Och enstaviga, manliga. Så. Vad har vi för kända personer i Fänrik Ståls sägner?
Ja, Sven Duva, naturligtvis.
Ja.
Är ju svår att komma runt.
Ja.
Han var ju i den nedre delen av begåvningsspektrat, det framgår ju av den här dikten, Sven Duva.
Han gjorde allt
tvärtom, som det står där.
Ja.
Och för han stupar ju där då, bland annat därför att han inte fattar att han ska dra sig tillbaka när de får order om det. Och sen får han ju då, när han ligger där död på slagfältet, så är det ju något befäl som ger omdömet att ett dåligt huvud hade han, men hjärtat det var gott.
Ja,
och det är ju sådär som man kanske kan säga.
Släpp ingen djävul över bron.
Nej, men precis. Det är ju också, den är ju verkligen, ja.
Och även den här, den kulan visste hur den tog.
Just det.
Den vet man ju kanske inte att den kommer därifrån också, från Sven Duva.
Mm.
Är det någon annan person som du...
Lotta Svärd, naturligtvis.
Ja.
Ja, hon var ju någon sån här marketenterska som ju följde de här stora herrarna i fält. Alltså sålde förnödenheter och annat till...
Mm. Mm.
Till de här soldaterna. Så det var ju de här herrarna följdes ju av en otroligt stor tross, eller vad man skulle säga, som var ju oordnad utanför. Ja, men entreprenörer kanske de skulle ha hetat idag, så skulle de väl haft F-skattsedel också. och sålde liksom det som soldaterna behövde. Så det var ju som någon sorts rullande snabbköp och kiosker sådär. Och det var ju, Lotta Svärd var ju en av dem. Då, så. Och ju fått ge namn åt Lottarörelsen också.
Ja, precis.
Och
undrar om inte hon var förlaga också till Mor Courage, va? Brechts
Mot det Courage.
Ja. Mm. Jag tänkte på en sak, att man säger att han är romantiker och så, men samtidigt så är ju Fänrik Stål, kan man inte säga att den är realistisk också?
Nej, tycker jag inte.
Jag tänker mer att att den skildrar ett krig.
Ja, men den skildrar ju inte.
Alltså, att vanliga människor är ett krig, det är ju lite ovanligare.
Ja. Jag tror att om man skulle lägga Fänrik Stål bredvid någon sorts modern historieforskning så skulle man inte hitta mycket.
Nej.
Som...
Nej.
Alltså det finns några figurer här i Fänrik Stål som, ja, har existerat i verkligheten. Men
jag tänker
så...
ändå att det är någon sorts brytpunkt där. Det är ovanliga ju då att han skildrar ett krig kanske och att det är vanliga människor också. Det är inte bara någon liksom...
Men de här vanliga människorna, ja, de är ju fattiga och ädla och finnar.
Ja, absolut.
Alltså de är ju stereotyper liksom.
Ja, det är de.
Men de får ju vara med, men de är ju...
Men han lyfter upp dem. Ja. Och det kan man ju säga är någon sorts lite nytt, tror jag. Vi ska göra ett avbrott för ett annat inslag.
Nu blir det diktskola.
Välkommen till diktskolan. I det här avsnittet ska det handla om rim. Och vi ska ta upp det som är det vanligaste rimmet, nämligen slutrimmet. Man kan beskriva ett rim som en upprepning av ett eller flera ljud i ord som ligger nära varandra. Det är ett sätt att binda ihop en dikt och det gör också att dikten blir lättare att komma ihåg. När man pratar om rim så menar man ofta ett slutrim. Alltså att sista ordet i två versrader nära varandra slutar likadant. Från och med den betonade vokalen vill säga. Hare, skare, gata, plakata, ballong, medaljong. Rimmen kan vara olika långa. Ett enstavigt rim brukar kallas manligt och ett tvåstavigt kallas kvinnligt. Helt enkelt som i orden man och kvinna, en och två stavelser. I ett manligt rim är den sista stavelsen betonad man, kan, snäll, karamell. I ett kvinnligt rim är den näst sista stavelsen betonad kvinna, vinna, betala, hala. Skulle man ha ett rim på tre eller flera stavelser så kallas det för löpande. Löpande, köpande. Och så finns det dubbelrim där det är två ord i en sats som rimmar på varandra. Svara på och vara så, till exempel. Både flerstaviga löpande rim och dubbelrim används ofta i hiphop-texter. Ett exempel är rapparen Einar som rimmar kicka jollen, picka dollen. Hur slutrimmen kombineras i dikten kallas för diktens rimfläta. Om man vill beskriva rimflätan så ger man varje nytt rim en bokstav så att A rimmar på A, rim B rimmar på B och så vidare. Diktraderna, eller verserna som det heter, kan till exempel rimma parvis så att rad 1 och 2 rimmar och rad 3 och 4. Det brukar man skriva AA, BB, CC och så vidare. Orden kan också rimma korsvis så att första och tredje raden rimmar och rad 2 och 4. Då skriver man AB, AB. I bunden dikt då flätas rimmen ofta enligt bestämda regler för de olika versmåtten. Undersök gärna rim och rimflätor i låttexter eller dikter du hittar. Hiphop-texter är en guldgruva för att hitta både rytm och rim.
De är lätta att lära sig,
ja, men de
utan
är ju
till.
Det. Ja, det, precis.
Sven Duvas fader var sergeant av dankad arm och grå, var med år 88 ren och var ren gammal då.
Ja, nu bodde på sin tova han och fick sitt bröd av den och hade kring sig 10 barn och yngst bland dem sin Sven. Det går ju liksom av sig själv på något sätt.
Ja, om man är lagd åt det hållet då. Och det är man ju.
Ja, uppenbarligen.
Uppenbarligen, ja. Jag tror att vi stannar där, men vill du läsa dikten igen?
Ja, det kan jag göra. Herr doktor, flärd är mycket som vi dyrke, och bland fritänkare är jag visst en. Två ting dock lärt mig akta läkarens yrke, min bräckta panna och min vän Bjärken. Vad ni förordnat har jag därför tagit, har som ett barn här legat och fördragit det batteri ni radat på mitt bord. Jag vet det väl, ni följer konstens lagar, men binda de mig här för timmar, dagar, så bryt dem som en man, det är mitt ord. Jag vill, jag ska bli frisk, det får ej prutas, jag måste upp om jag i graven låg. Lyss, hör, ni hör kanonerna vid Jutas, där avgörs finska härens återtåg. Jag måste dit förrän min trupp är slagen, skall vägen spärras, Adlerkreutz bli tagen. Vad blir du, tappra här, ditt öde sen? Nej, doktor, nej. Tänk ut en sats, min herre, som gör mig för imorgon sjufalt värre, men hjälper mig idag på mina ben. Den unge läkaren hörde mulen ordet, dock plötsligt fick hans ädla andre ett drag. Han sänkte lugnt, helt lugnt, sin arm mot bordet och strökte tomt ut i ett enda drag. Nu, herr general, gör ej min konst er hinder. En högre rodnad flög på dövelns kinder och upp han sprang fast sviktande och svag. Hav tack min unge vän, en kyss på pannan. Ni har förstått mig ni som ingen annan. Ni är en man och så är även jag.
Tack så jättemycket. Tack för att du kom, Fredrik.
Ja, tack för att jag fick komma hit.
Och tack alla som har lyssnat. Mm.